När jag förberett den här predikan, då började jag i den här texten och så gjorde jag en bibelmeditation kan man säga över den och liksom försökte närma mig vad händer här. Och det ledde vidare till att jag fastnade lite grann i det här stora som vi kallar inkarnationen eller att Gud blir människa och kommer till oss. Jag fastnade i korset och hela det fantastiska drama att Guds son i ödmjukhet på en åsna rider in i Jerusalem. Inte för att bli kung och driva ut romare utan för att bli ödmjukhetens konung och gå lidandet och döden till mötes. Jag fastnade i att han i sin korsdöd och i sitt människoblivande förenar sig med oss människor. Ställer sig vid våran sida och gör sig och delar mänsklighetens prövningar och svårigheter och lidande och kamp. Det finns ju det här välkända bibelordet, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var en som tror på honom inte ska gå under utan få ett liv. Någonstans är den där kärleken från Gud, fadershjärtat, modershjärtat, hjärtat som gråter för den värld vi lever i. Det är liksom bakgrunden till korset. En förlorad värld, en värld fylld av lidande, av smärta, av död. Och vi alla lever i den världen. Och jag vet inte hur ni är, men ibland när man liksom lyssnar på radio och tv och allt det här så känner man nästan bara liksom, ska man orka ta in allt det här lidandet, allt det här mörka, allt det här svåra, all den här smärtan. Det finns liksom aldrig något slut på allt lidande i våran värld. Och då är det ändå bara det som når oss. Liksom. Och då ska vi sen inkludera allt vi har i våra egna liv och så vidare. Ja, ni förstår, det kan bli övermäktigt när man närmar sig det. Men det var just det här Jesus gjorde när han blev människa. Han närmade sig allt mänskligt lidande, all smärta, all död, all ångest, all förtvivlan, all gråt som någonsin har funnits. Det närmade han sig. Han ställde sig jämte varje gråtande. Varje människa som i förtvivlan inte visste eller kunde uttrycka något annat än smärta. Han förkroppsligar all den där smärtan på korset. I första Johannes brev, det fjärde kapitlet, ska vi få upp här, i vers 9 och 10. Ska vi se, titta. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och vi har lärt känna den kärleken som Gud har till oss och tror på den. Jag hoppade lite där, det var 9-10 och sen fortsatte i vers 16, så vi hoppade över lite emellan där. Så uppenbaras Guds kärlek till oss. Att hans enfödde son kom hit för att vi skulle få leva genom honom. Han är sänd hit av kärlek. I Romarbrevet så skriver de så här i femte kapitlet, vers 7-10. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Kristus bevisar sin kärlek. När Gud väljer att bli människa. Korset, så här ska jag säga det. Korset, det är en solidaritetshandling. Nu vill jag förtydliga att jag försöker här inte göra en fullständig utläggning av korset. Jag gör inte heller en fullständig utläggning av inkarnationen, utan jag tar en bit av vad som händer här. En sida utav det. Korset är ett sätt för Gud att i solidaritet ställa sig vid våran sida. I den värld som i hopplöshet och förtvivlan är försjunken i synd och död, kliver Gud in och ställer sig vid våran sida. Och istället för att utlämna oss till dom och utlämna oss till denna hopplöshet, så delar han den här hopplösheten med oss. Våra synder tar han på sig. Våra smärtor, våran ångest, våran förtvivlan, människors ensamhet. Allting bär han i sig. Sida vid sida med var och en av oss. Men han gör det utan synd. Vi lever i den här världen, i våran brist och i våran förtvivlan. Men han lever i den fullkomligt. Han mötte allt det där svåra utan att synda. Hebreerbrevet säger att vi har inte en överste präst som inte har medlidande, ty vi har inte en överträdare som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frestad i allt liksom vi, men utan synd. Alltså Kristus, han stod där vid våran sida och gjorde det för oss som vi själva inte kunde göra. Leva ett liv i den här världen utan att falla. Och genom detta fantastiska, att han gör detta för oss, så öppnar han en ny väg. Frälsningens väg. En väg för oss att följa honom, att följa korset. Och vad är det då? Återigen, det här är en aspekt av det. Men vad betyder det då att följa den som i solidaritet med mänskligheten väljer att gå lidandets och smärtarnas väg? Som inte väjer för korset, utan som han själv säger, ingen tar mitt liv utan jag ger det av fri vilja, säger han. Vad betyder det för oss som sitter här idag i Centrumkyrkan? Vad betyder det för oss? Ja, vad betyder det för dig som lyssnar? Jag måste inkludera dig, förlåt. Vad betyder det för oss att följa Jesus idag? Jo, jag tror att vi måste ta korsets väg på samma vis som Jesus tog korsets väg. Nämligen att precis som han i solidaritet med mänskligheten liksom inte väjade för lidandet, inte stängde lidandet ute, utan tog det till sig och delade vårat lidande, så är också vi kallade att dela världens lidande. Jag tänkte berätta en berättelse om en man. Det här hände för ganska länge sedan, men och några av er har säkert hört den. Det finns en bok som heter Korset och stiletten som berättar den här berättelsen. Det var en man som hette David Wilkerson. Han var landsortspastor ute på landsbygden någonstans i USA. Och en dag så fick han på tv, eller om det var på radio, jag vet inte, om ett gängkriminella i New York som hade åkt dit för ett fasansfullt brott. Och när det där kom, när den här nyheten kom till honom, så hände det någonting i hans hjärta. Han fick liksom en nöd eller en känsla av solidaritet med de här ungdomarna. Och det blev inte längre bara deras sak, utan det blev hans sak. Korset på något vis tvingade honom in i ett engagemang för de här människorna, de här ungdomarna som han aldrig hade mött, utan bara hört talas om. Och han åkte dit och engagerade sig för dem och delade deras vardag och delade tron med dem. Och efter mycket kämpande och mycket kamp så fick han också se och vara med och föra de här människorna till Jesus. Jag vill inte berätta för mycket, för då spoilar jag boken ifall någon vill läsa den. Men det är en läsvärd bok, en spännande berättelse. Och den berättelsen är ett exempel på vad som händer när vi tar upp vårt kors och följer Jesus. När vi väljer att inte stänga nöden i världen ute, utan tar den till oss. En annan berättelse som jag vill berätta om, som är lite mer jordnära, det är min pappa. En lördag för jättemånga år sedan så låg jag och sov, och så helt plötsligt så hörde jag hur en ruta gick sönder i lägenheten där vi bodde. Och det var, så hör jag helt plötsligt pappas röst så här: "Jaha, vad håller du på med?" Ja, och lite strängt så där. Och så jag kliver upp och kommer ut, och då har pappa precis lyft in en ung missbrukare i kanske 20-årsåldern som hade slagit sönder våran ruta för att komma in och se om han kan hitta någonting att sälja. Och pappa lyfter in honom och frågar: "Vad håller du på med?" Och den här stackaren skakar ju hela kroppen. Och någonstans där i det där mötet så förändras min pappas ton. Och så dröjer det inte länge innan han erbjuder den här stackars kraken till missbrukare som behöver någon påfyllning. Lite starkt kaffe och en god frukost med havregrynsgröt, för tanig var han. Och vi fick sitta där och prata med honom, och pappa fick dela evangeliet med den här unga mannen om Jesus. Och fick bjuda in honom till den kyrka vi var med i. Och sen när vi hade ätit frukost färdigt så visade pappa att: "Titta här på andra sidan lägenheten, här har vi en dörr med en ringklocka. Ta den vägen nästa gång." Och det var ju ett bra tips. Vi fick inga fler inbrott. Det kan ju ha varit så att han berättade om händelsen för andra. Vi fick i alla fall inga mer påhälsningar under den tiden vi bodde där. Men det är ännu ett exempel på när man istället för att hålla lidandet på distans tar det till sig och delar våra medmänniskors lidande. Det var det pappa gjorde. Och då, det jag vill komma till här nu då, det är att jag tänker att när vi följer korset, när vi följer Jesus, då måste vi ha en sån här livsstil där vi inte stänger världens lidande ut, utan vi tar det till oss. Men då sitter vi här nu och vi känner, som jag började med i inledningen, att det är ju så mycket lidande i världen. Och jag har ju så mycket med mig själv, Karl-Oskar. Ska jag behöva tänka på ännu fler människors lidande nu? Så, förstår ni? Ja, och då ska vi stanna upp lite för den tanken. Är det inte nog med vårt eget lidande? Ska vi dessutom behöva liksom engagera oss i andras lidanden? Vi kan väl inte hålla hela världens lidande i våra händer? Nej, det är det Jesus gör. Det är det han gör. Vi behöver inte göra det. Men att följa honom är att ta in världens lidande i det mått som han bjuder oss. Och att dela smärtan och sorgen. Och nu ska jag berätta om ännu en familjemedlem bara för det. Min syster. Jag har en syster som heter Malin. Hon är underbar. Men när hon var tonåring så blev hon jättesvårt sjuk. Och sen har hon varit jättesvårt sjuk hela sitt liv. Med jättemycket mycket elände. Så mycket elände så jag kan inte uppta det här. Men jag har suttit vid hennes dödsbädd 3 gånger och sagt farväl. Så sjuk hon vart. Mycket prövad människa. Men samtidigt vet jag inte om jag känner någon i den här världen som är så positiv som hon. Och som är så levande som hon. Och nyckeln till det är att hennes lidande har aldrig varit större än det lidande hon bär för andra. Och det är för att hon har lärt sig den här hemligheten att när vi delar lidandet, då blir vi tröstade. Det står faktiskt i Bibeln, jag ska läsa det snart. Det kan låta konstigt, men det är faktiskt så. Vi lever i en kultur där vi nästan har vant oss av med lidande. Vi har antibiotika och vi har allt möjligt. Det har till och med funnits kristen bekännelse som har hävdat att man inte ska behöva ha svårigheter och sjukdomar och lidande. Tok, säger jag. Om våran mästare valde att lida för den här världen, då ska inte vi klara oss undan lidandet heller. Utan lidandet är en central och viktig del av ett kristet liv. Att våga ta till sig världens smärta och göra den till våran. Men min syster, hon har alltid haft ett engagemang för dem runt omkring henne som har haft det svårt. Jag vet att hon redan som ung fanns med och stöttade och hjälpte en ensamstående mamma med 5 barn. Hon fanns där och bara var en extra hjälp. I all hennes sjukdom och allt hennes svår, så levde hon inte för sig själv, utan hon levde för de här barnen och för den här mamman och stöttade och hjälpte. Sen var det 3-4 andra familjer till där som också behövde stöttning och hjälp. Så det var mycket engagemang. Men det gjorde henne levande. Att hon inte levde bara för sig själv och sitt lidande, utan att hennes fokus låg på andra och deras lidande. Och när hon på något vis sörjde och led med andra som hade det svårt. Saliga är det som sörjer, det ska bli tröstade, säger Jesus i saligprisningarna. Saliga är det som sörjer, det ska bli tröstade. Jag tänker att följa Jesus så här i den stilla veckan, i påskveckan, det kanske är just att stanna upp kring detta. Att Jesus, finns det någon nöd i den här världen, nära eller långt borta, som du vill lägga på mitt hjärta? Någons smärta som jag kan få leva med, så att vi får sörja tillsammans och också bli tröstade tillsammans. Jag tänker att våran oförmåga att känna och ha solidaritet i våran tid kanske är en av orsakerna till mycket psykisk ohälsa och mycket ensamhet i vårat samhälle. Att vi tänker oss att vi först ska må bra själva innan vi ska börja engagera oss i andra. Jag tror att det är en lögn. Jag tror att vi först måste våga följa Jesu exempel och ta världens lidande till oss i den mån som Jesus bjuder oss. Det kan vara en granne, det kan vara ett syskon, det kan vara en kamp för miljön, det kan vara allt möjligt som man får kämpa för, där man får ta världens lidande till sig och bli en röst för dem som inte har en röst. Vi ska läsa ifrån Andra Korinterbrevets 1:a kapitel. Där pratar Paulus om de här sakerna. Där står det så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader, all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva har fått av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Om vi lider nöd sker det för att ni ska få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade ska också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och detta hopp har vi när det gäller er. Och det hopp vi har när det gäller er är fast, eftersom vi vet att liksom ni delar våra lidanden så delar ni också den tröst vi får. Här ser ni att det finns ett tydligt samband mellan lidande och tröst. Lidande och tröst. Kristus tar i korset på sig världens lidande för att också kunna skänka världen tröst. Vet ni att när han har uppstått, då börjar han ett trösteprogram. Liksom. Det första han gör är att han möter kvinnan vid graven och tröstar henne. Och sen går han till lärjungarna och tröstar dem. Och så fortsätter han så. Och så går det liksom tröst ut ifrån kungars kung och herrars herre, ut över våran värld. Och den trösten är vi kallade att dela med oss utav. Och det kan vi bara göra om vi först delar människors smärta. Man kan inte trösta någon om man inte först har gråtit tillsammans med den. Då faller liksom orden platt. Som man brukar prata om att ja, men kristna, de säger bara jag ska be för dig. Och det, ja, ni vet, den där klassiska, medans, och det som behövs det är ett engagemang så att säga. Jag vill inte förringa bönen här, men det finns en fara i om man tänker att man med bön kan undvika att faktiskt engagera sig. Att få liksom empati och solidaritet med dem vi har omkring oss. För att korset är Guds solidaritetshandling till den här världen. Han solidariserar sig med mänskligheten och ställer sig och bär tillsammans med oss vårt lidande. För att vi också i hans efterföljd ska ställa oss tillsammans med de som lider. De som sörjer. Och gråta tillsammans med dem. Sörja tillsammans med dem. Och bli tröstade tillsammans med dem. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Så med den lilla betraktelsen så vill jag skicka med er så här in i påskveckan. När Jesus, när vi på nytt på något vi stannar upp inför att Jesus går all den här smärtan till mötes. Att kanske bära med dig den här bönen att Herre Jesus Kristus, förhärda inte, eller hjälp mig så att mitt hjärta inte blir allt för hårt på något vis i allt det lidande vi möter, utan hjälp mig att kunna ta in någons lidande och leva med någons smärta och någons kamp och någons ångest och någons förtvivlan. Du behöver inte engagera dig för hela världen, men Jesus kanske har någon plats för dig där du kan få vara hans händer och hans fötter. Där du kan få liksom vara evangelium och tröst. Så att den tröst som Kristus har skänkt dig också kan komma fler till del. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att du gick korsets väg för oss. Och att i ditt lidande försonar du hela världen med dig. Med Fadern och öppnar en ny och levande väg. En tröstens väg. Och tack att du en dag ska torka alla tårar. Men hjälp oss Jesus att här i tiden och nu få vara din tröst till våran värld. Hjälp oss att i de relationer vi har få våga ta in de medmänniskor vi har. Och våga dela livet och dela smärtan så att vi också kan få dela trösten. I Jesu namn. Amen. Jag påminner om det, att jag hade tänkt att sluta med det här, att när Jesus kommer tillbaka så står det att han ska torka allas tårar. Och då vill jag att han ska torka mina tårar. Men för att det ska vara möjligt så måste jag ju ha tårar, eller hur? Och det bästa sättet att ha det är att öppna sitt hjärta för den smärta som finns i våran värld. Då kommer du att vara en gråtande kristen hela ditt liv. För det tar aldrig slut. Men för Gud är allting möjligt. Han har berett en underbar väg. Och han ska torka våra tårar. Också mina. Så, och dina. Tack.